Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker, intervjuer med intressanta personer, men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Nina Hemmingsson är serietecknare. Hon gör karaktäristiska teckningar med korta texter och stor igenkänning. Hennes serier älskas av många. Serierna har publicerats i många tidningar och böcker. Frippe träffade henne i ateljén för att prata lite om livet.
Hur är livet?
Åh gud, vilken hård första fråga. Ja, men det är väl ganska bra. Det är fint. Det är vår. Jag brukar inte längta till våren, men nu har jag gjort det.
Varför har du gjort det i år, tror du?
Ja, kanske för att det är så ledset allting. Så att, det känns lite extra fint. Och plus att det var så jävla kallt ett tag och min hund fryser fruktansvärt mycket. Och får köldkramp i tassan och sådär. Jo, men det passade verkligen med vår nu tycker jag. Mm.
Och vad gör du nu?
Ja, men nu jobbar jag lite med en utställning som jag ska ha om ungefär en månad. Alltså i mars eller april, det beror lite på. Det är så flytande allting nu. Men i mars eller april på Arbetets museum i Norrköping. Så då fixar jag lite med den. Det är väl mest det. Och så skriver jag lite och tecknar lite och sådär. Och så har jag ett projekt också där jag lägger upp en bild om dagen på Instagram. Det är en sån här corona-grej liksom. Alltså det handlar inte om corona, men det är någon slags... Jag vill liksom bjussa på någonting, så känns det. Så att, ja, så länge man... Jag ska hålla på med det så länge... Eller tills man får vara 500 personer eller fler. Vilket betyder att jag kan få hålla på med det här svinlänge. Nu har jag gjort det i... Jag började en bit in i pandemin och nu har jag lagt upp en bild om dagen i 103 dagar.
Kommer de bilderna samlas i någon bok eller något sånt?
Jag vet inte. Jag vill ju inte göra någon sån här coronadagbok, för det tycker jag är så fruktansvärt tråkigt koncept. Faktiskt, eller det, såklart kan någon göra det bra, men jag har ingen alls lust med det. Man vill ju bara glömma den här skiten när det är över. Men... Och det handlar inte specifikt om corona heller. Även om bilderna kanske drar lite mer åt någon sån här längtan efter närhet och så. Men det är ju alltid det handlar om i alla fall. Men jag kommer väl åtminstone samla det, visa det tillsammans på utställningen nu i Norrköping. Jag tänker att de ska få hänga på en speciell plats. För jag tror att de kanske har någon liten stämning så där att de passar ihop.
En ångeststämning eller coronastämning eller?
Ja, men det är väl lite... Så det är ju livet bara som pågår. Det är ju inte specifikt för corona, men det förstärks ju lite. Den här känslan av ensamhet kanske. Eller vilken känsla man än har, så tycker jag den blir lite starkare nu på något sätt. Men också så drar den ju åt ett annat håll. Jag har ju alltid haft en ganska stark längtan efter ensamhet. Och, men sen så för några år sedan så skilde jag mig och sen så nu då kom coronan och nu så känner jag inte riktigt så längre. Jag börjar tro att jag inte är en ensamvarg faktiskt, utan att jag längtar lite efter människor.
Ja, det är vi nog många som gör. Ja. Och det blir lite uppenbart också att man, när det finns en anledning att man kan gå ifrån en grupp. Men däremot om det inte finns någon grupp att gå ifrån så kan det bli liksom...
Ja, alltså jag ska inte säga att jag skäms, men jag får nog ta till, eller jag skäms lite kanske över den här, över att jag tycker att jag har koketterat lite med att jag vill vara ensam. För det är också någonting man kan göra om man vet att man inte är ensam på djupet. När man väl hamnar i ett läge, som jag då gjorde för några år sedan, att jag faktiskt på riktigt känner mig ensam, då var det inte så roligt längre. Så det är lite så här lyxgrej också att dra sig undan. Nu tuggar min hund. Ska jag ta ifrån henne det där benet? Eller?
Jag vet inte
Hör du, Tore? Ja, men hon har snart käkat upp det där, tror jag.
Men har du alltid dragit dig undan och tyckt om att vara ensam?
Ja, det har jag. Så länge jag kan minnas. Men jag blev nästan osams med en psykolog om det där. För att det var en psykolog som sa till mig att... För jag menar att det är en läggning då. Eftersom jag har velat vara ensam så länge jag kan minnas. Men hon sa med eftertryck att det är inte en läggning, det är en strategi. Och jag tyckte hon hade helt fel. Men jag tror att det stämmer faktiskt. Att jag av olika anledningar har lärt mig det. Men jag har i alla fall haft det som strategi, då, eller vad det nu är, så länge jag kan minnas. Att dra mig undan lite.
Mm. Hur var du som barn annars?
Alltså, som litet barn så var jag lugn och tillbakadragen och... lekte mycket själv eller med min syster. Ganska ensam liksom. Men ja, ensam och lugn. Sen blev jag jobbig när jag var tonåring. Men det är en annan sak.
Var växte du upp då?
I Uppsala.
Men tecknade du och ritade mycket som barn och så?
Ja, det gjorde jag. Jag pysslade mycket överhuvudtaget. Men jag tror att alla barn tecknar. Jag tror inte att jag var så speciell med det. Kanske tecknar något mer än en del barn, men faktiskt är det ju så att alla barn tecknar. Mm. Och så slutar man med det då.
Och du slutade aldrig?
Nej, det gjorde jag inte, förutom ett par år där i tonåren som jag inte tecknade så mycket, men annars har jag tecknat hela tiden.
Vad gjorde du i tonåringen istället då?
Jag söp och levde rövare. Och sen, det var ju fruktansvärt tråkigt att vara tjej när jag var tonåring. Det har ju faktiskt ändrats. Men när jag var tonåring så tycker jag, eller i mitt sammanhang i alla fall, så var det väldigt mycket som handlade om att stå och titta när någon annan gjorde någonting. Vi agerade inte så mycket själva. Alltså det gjorde vi också. Men det var inte direkt att tjejer bildade band på samma sätt och sådär. Det var mycket att man liksom kollade när killar gjorde saker. Så jag tycker också att vi hade ganska tråkigt faktiskt när vi var tonåringar. Sen var det vissa saker som var härliga. Jag och två andra tjejer var hårdrockare till exempel. Det var väldigt roligt. Och lite udda då. Vi kom liksom också lite fel. Vi började lyssna på Kiss när Kiss blev riktigt dåliga till exempel och sådär. Men ja.
Men du spelade ingen instrument själv då?
Nej. Eller jo, det gjorde jag visst det förresten. Jag spelade ju flöjt och piano. Men det var ju bara för mig själv. Det var inte att jag spelade i något band eller så. Mm.
Läste du typ Kalle Anka och Bamse när du var liten eller något sånt?
Ja, jag läste... Jag var ingen stor serieläsare sådär, men jag läste väl Bamse och de där vanliga tidningarna. Inte Kalle Anka så mycket. Det var lite fult med Kalle Anka. Han var så kapitalistisk. Eller inte han då, men... eller själva serien var det.
Var det fult för dig då, eller blev det fult när du blev äldre sen och tittade tillbaka?
Nej, jag hade nog ingen åsikt om det. Men jag tror att min mamma tyckte nog att det var en, liksom en dålig tidning, tror jag. Men jag läste ju så här Starlet till exempel ganska mycket, och Min häst. Men Starlet var också lite dåligt, eller ansett dåligt, så det gjorde man lite smyg. Och det är också någonting som jag inte har pratat om så mycket, men jag tycker inte man behöver skämmas för att man har läst Starlet. För nu har jag insett att folk läste ju Fantomen och liksom pratar om det, och det är ju inte så mycket bättre. Jag tycker faktiskt att Starlet har lite oförtjänt dåligt rykte. Det är ju såklart lite sunkiga könsroller och så ibland. Men det var också, det var inte bara det. Det handlade också om tjejer som åkte till New York och blev fotografer. Eller, alltså bara helt vanliga. Och också att det, även om det kanske var lite töntigt och så var det ändå tjejer som var som var huvudpersoner. Och det var ju inte så vanligt överhuvudtaget. Så att det var ändå... Jag tycker inte att det är inte det största, eller det värsta liksom. Det är inte det man borde slå mot mest faktiskt.
Vad borde man slå mest mot då?
Jag vet inte. Alltså det finns ju ett Instagramkonto som, det spelar egentligen ingen roll som har det Instagramkontot. Det är ganska stort. Det handlar om tjejtidningar som var stora under min uppväxt. Veckorevyn och Starlet och sånt där. Och det är en kille som är liksom, han är ju säkert jättevettig och feministisk, men han slår ganska hårt mot de här tidningarna. Och jag tar illa upp av det alltså, för jag vet att han på något sätt har rätt. Men jag känner lite att vad fan, det är ändå min uppväxt, och det är liksom, det var inte så himla bra, men det var det vi hade. Och det var också lite stärkande ibland. Och det är lite också att det är så lätt. Men jag känner lite, och det är väl fel kanske, men jag känner lite att det är som att han får klaga på sin egen barndomskultur. Det här är min barndomskultur. Jag vet inte vad man ska klaga på heller. Det är klart, det var ju förfärligt också med veckorevyn ibland och så här, men ja.
Men det var så det var. Man kanske inte reflekterade så mycket över det just då, kanske.
Nej, det gjorde man absolut inte. Mm. Och vissa saker har ju bränt sig fast. Jag kommer ihåg när jag var i 11-årsåldern kanske, så läste jag om Victoria Principal, hon som spelar Pam i Dallas. Mm. Och hon var ju det sötaste och finaste jag visste, alltså. Jag älskade henne. Och så sa hon att hon inte äter ost, därför att ostskivor lägger sig direkt på låren. Och det satte sig sådär, det bara brände sig fast. Och jag kommer ju komma ihåg det där citatet tills jag dör, alltså. Mm. Så det är klart att det är ju inte bra. det går ju inte att säga annat än att det är dåligt.
Men försökte du se ut som henne då på något sätt, eller hade du sådana idoler?
Jo, absolut, det vill jag väl. Och någon gång var det en tjej på skolan som sa att jag var lik henne. Och det var ju den finaste komplimangen jag fått. Men man var ju fåfäng, det är klart.
Mm. Är du fortfarande fåfäng?
Ja, fruktansvärt fåfäng. Ja, ja.
Hur yttrar sig det idag?
Ja, hur yttrar sig det? Nej, men jag tänker på vad jag har för kläder på mig. Jag vill helst inte vara på stan utan smink. Eller egentligen är det faktiskt så att det är lättare att vara på stan utan smink. Det när man inte ska vara osminkad, det är när man går till Coop Forum till exempel egentligen. För där är det så oglamoröst att där blir man alltså förintad om man inte sminkar sig. Så där ska man vara väldigt fixad.
Mm. Annars sticker man ut kanske.
Ja, men nej, men mer att man bara sjunker in i det där vardagstristessen. Men jag är fåfäng och är det. Jag vill inte åldras helst, men det är ju...
Det lär man göra ändå, om man
säger. Ja, det går inte att hindra, såklart.
Är du orolig för åldring? Eller stressad över det?
Inte stressad kanske, men jag brottas med en del ändå. Ja, det är. Men det är ju också, alltså, men så är det för alla. Anledningen till att det anses mindre attraktivt och så, det är ju för att det går mot döden. Så att det är liksom, det är själva den här dödsgrejen som är, det är det som är själva, ja,
är du
själva
rädd, kampen. Är du rädd för döden?
Men jag har varit väldigt rädd för döden, men jag är mindre rädd för döden nu. Men det är för att jag och en journalist, min kompis Anna Lindman, vi gjorde en bok tillsammans för drygt ett år sedan som handlar om döden. Och då träffade vi människor som var nära döden då, och som visste att de hade liksom en ganska kort tid kvar att leva, och pratade med dem. Och det förändrade min inställning till döden väldigt mycket.
På vilket sätt?
Jag har insett att den här rädslan som jag har för döden, det finns ingenting, jag kan inte lösa någonting med det. Det går inte att tänka sig ur det, eller... Det finns inget svar på det, men jag har lärt mig att jag ska släppa det lite grann bara. Att det är okej att man är rädd och det är okej att man värjer sig mot det, men att jag hyser något slags hopp om att när den dagen kommer så kommer jag också att vara redo. Att det är ingenting som jag kan lösa nu. Nu kan jag inte vara redo att dö, men jag behöver inte det heller, för att just nu så tillhör jag livet. Så att för det verkar som att människor har en inneboende förmåga att klara av döden. Men det är lite svårt att förbereda sig för den innan man väl är där. Men sen så också, det man kan lära sig, det är ju att ta vara på livet. Liksom. Det är, allting som man säger om det här låter så klyschigt, men det är ju faktiskt det. Det är liksom det vi kan göra nu. Och att inte väja undan när andra är nära döden och så. Och drabbas av, ja, inte bara av död, men av liksom svåra saker generellt. Att försöka vara en bra vän sådana gånger.
Men det kan också vara en drivkraft att göra saker, att man vet att man ska dö. Att man vill ha gjort många saker. Kan det vara så för dig?
Ja, men det slår lite lätt över i panik, tycker jag. För man börjar tänka så här. Ja, men jag tänker med hund till exempel. Jag har ju hund då. Och nu är hon gammal. Och så ska jag ska få en ny hund i maj. Men då hundliv är ju, de lever ju max 15 år sådär. Och då när man börjar liksom göra sådana matematik liksom, att ja, men hur många hundar kommer jag hinna ha innan jag dör? Det är inte så många hundar till liksom. Eller hur många böcker kommer jag hinna göra klart? Det är inte så många. Alltså när man börjar mäta det sådär, det vet jag inte om det är så upplyftande faktiskt. Alltså det, jag vet inte, klart man ska tänka på att livet tar slut och försöka göra det, eller ja, göra ordentligt, men jag vet inte om man, ja, man, det är en balansgång faktiskt. Det är lätt att bli förlamad av det där också, tycker jag.
Mm. Har du varit nära döden själv någon gång? Riktigt nära? Så.
Nej, var jag inte. Alltså inte för min egen del, men jag har ju varit nära andra. Mm. Men jag har varit frisk.
Bra. Men om vi hoppar tillbaka till din ungdom där, när du blev hårdrockare och så. Och hur fanns döden i tankarna då?
Jag har alltid varit rädd för döden. Eller inte alltid, men jag var bara kanske 4 år när jag insåg att livet kommer ta slut. Och då, när jag insåg det, så var det med en stor fasa. Och sen har den skräcken liksom suttit i. Ja, fram till nu då, när den har lättat lite.
När corona kom.
Det var faktiskt innan. Mm. Det var faktiskt innan. Mm. Men det händer någonting när man är nära andra ju. Som är mer som har varit tvungna att fejsa det på ett annat sätt. För att man måste ju lyssna då på dem. Då kan man inte hålla på att tänka på sin egen dödsångest. Mm. Då måste man ju fokusera på den personen. Och det tycker jag har hjälpt jättemycket. Men när man var liten, det var ju fasansfullt när man tänkte att man insåg det, att det här, jag kommer försvinna liksom. Det är svårt.
Det finns ett slut.
Ja.
Det är fortfarande obegripligt. Fast.
Men det är obegripligt. Och det, jag tror också att det är väl det också jag har insett på något sätt, att det måste få vara obegripligt. Ja. Det går liksom inte riktigt att fatta det. Jag vet inte om man behöver det.
Tror du på något liv efter döden också?
Kanske. Jag ser det inte som på något sätt så gör jag det faktiskt, men hur vet jag inte, men,
med medvetenhet från det här livet,
ja, annars är det på något sätt ingen fortsättning, tycker jag. Mm. Om det är hela jag tänker att det finns någon aspekt av ens liv som kommer att finnas kvar. Ja.
Mm, mm, mm. Men när du var ung, gick du på gymnasiet och så?
Gick 2 år på gymnasiet. Ja, jag var ju väldigt skoltrött.
Vad gick du för linje då?
Ja, men jag gick någon sån här, det fanns en linje som hette reklam och dekoration. Mm. Jag gick den linjen bara för att det var den enda linjen. Tora, vänta, förlåt, jag måste säga åt min hund här. Tora, nu får du gå och lägga dig. Jobbar du? Så, duktig. Jag gick reklam och dekoration för det var den enda linjen då i Uppsala i alla fall som hade bild på gymnasiet. Så det var därför jag valde den. Men det var ju jättetråkigt. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Själva den här reklam- och dekorationsbiten som var en ganska stor del då. Det var ju otroligt tråkigt.
Varför?
Ja, men det är ju inte alls det jag vill göra.
Vad vill du göra då?
Nej, men jag vill ju bara rita. Ja. Det var ju bara det. Så att liksom allt annat var ju tråkigt. Och även de teoretiska ämnena tyckte jag var tråkiga. Men jag har liksom... Det är någonting, alltså jag kan inte sitta still sådär alltså. Mm. Det är svårt för mig att göra det. Fortfarande svårt tycker jag. Så det var liksom, jag ärvde det från min mamma också. Hon sa till mig, det var lite skönt att höra henne säga det också, men hon sa till mig att när hon gick i skolan så kände hon det som att hon satt i fängelse. Och det var precis så jag kände också. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så redan i första klass. Första dagen i första klass så tänkte jag så här, det här kommer inte att bli roligt. Och det blev det inte heller. Det var liksom, det bara passade inte mig att gå i vanlig skola. Men det är jag ju verkligen inte ensam om det.
Ja, verkligen inte. Jag känner ju igen mig själv där väldigt mycket.
Ja.
Men när du gick på gymnasiet och gick den där reklamlinjen. Vill du måla det då eller tecknar du bara? Håll på.
Ja, men då tecknade jag.
Har du haft någon målningstid också?
Absolut. Ja, när jag gick på Viks folkhögskola sen efter gymnasiet. det här var min väg. Att jag jobbade lite direkt efter gymnasiet. Och sen så tänkte jag att jag skulle bli psykolog. Och då kunde man, jag tror inte man kan det längre tyvärr, för det var ju en väldigt bra väg att gå. Så kunde man gå en allmän linje på folkhögskola. Och om man då fick det högsta betyget därifrån, då kunde man söka psykologprogrammet. Och då kunde jag också läsa in lite ämnen. Det var som någon slags lyxig komvux. Och då fick jag det högsta betyget, för att då var jag motiverad, så att kunde ju det. Men då kom jag också i kontakt med bild- och formlinjen, som då var 2 år.
På Viks folkhögskola.
Så att då bytte jag, efter det där första året. Då, ja, precis. Så att då efter det allmänna året på Viks folkhögskola så sökte jag in till bild- och formlinjen. Och den var 2 år då, nu är den bara 1 år. Så att jag gick faktiskt på Viks folkhögskola i 3 år.
Okej, men och vad gjorde du där? Målade du där eller
ja, men ritade? Där målade jag faktiskt mest.
Olja eller akryl? Eller,
olja. Mm. Stora oljemålningar, verkligen helt annat än vad jag håller på med nu. Målade otroligt intensivt. Och det var...
Hur kan du beskriva dina målningar från den tiden?
Jag målade... stort, och jag målade alltid på golvet, att jag la ut duken på golvet och gick liksom i den så här och målade. Det var liksom så här ganska ofta lite så här halvabstrakt. Svårt att beskriva, men jag målade mycket djur, fast liksom lite så här upplösta former liksom.
Men tecknade du också då mycket?
Ja, fast inte så mycket. Det var måleriet som fängslade mig mest faktiskt. Och då bestämde jag mig för att jag ska inte göra någonting annat än att måla i 10 år. Det blev inte riktigt så. Men det var ändå lite bra sådär att bestämma. För det är inte så lätt att tänka att man ska bli konstnär. För att det är ändå ett... du vet ju. Det är svårt att klara sig helt enkelt som konstnär. Så att... Det var bra att vara lite sådär pretentiös och ambitiös i början. Jag var fortfarande det säkert, men ja.
Men har du jobbat med någonting annat än med ditt konst och skapande? Något annat jobb?
Ja, jag har jobbat som receptionist, som vaktmästare och inom vården.
Men serietecknande, nu målar du fortfarande?
Nej, det gör jag inte.
Och när gick du över till att bli mer och mer serietecknare?
Jag gick ju på en konstakademi sen. Först så gick jag på en grafikskola. Det är så typiskt konstnärer också. Verkligen 100 års konstutbildning. Jag gick på en grafikskola. Den heter Grafikskolan i Stockholm. Som då ligger i Stockholm förstås. Som jag gick på efter Viks folkhögskola. Och sen från den grafikskolan sökte jag in till Konstakademin i Trondheim i Norge. Det är klart att grafik är ganska mycket tecknande, även om man inte tecknar med penna. Men det är ligger ganska nära tecknandet. Det är mycket linjer och jag tyckte mycket om torrnål till exempel.
Torrnål.
Vad är torrnål? Det är när man ristar i en... plåt. Man etsar ingenting, utan man ristar med en speciellt verktyg som heter torrnål. Och så gör man linjer i plåten och sen så färgar man in plåten, torkar ur den och så trycker man. Det blir väldigt fina och levande linjer för att de blöder på lite olika sätt och sådär. Det går inte att kontrollera det helt. Och det är också ett sånt motstånd i materialet, så att det blir väldigt distinkta linjer och bra liksom spänst i dem. Så att jag lärde mig jättemycket som tecknare på att hålla på med grafik. Men jag tecknade inte så mycket vanligt. Och sen så när jag kom in på Konstakademin då jag sökte ju med min grafik då. Så jag tänker att även om det var inte avdelningar på det sättet, men jag tänker ju att de tog in mig för att jag höll på med grafik. De ville ha lite grafiker också. Det var inte så många som höll på med grafik då. Men jag höll inte på med grafik någonting där. Utan helt andra grejer, performance och ljudkonst och massa olika. Det kändes ganska splittrat faktiskt. Men sen när jag gick ut Konstakademin, då flyttade jag tillbaka till Sverige. Och då kände jag mig otroligt trött på hela konstgrejen. Alltså framförallt själva konstvärlden som jag egentligen inte ens hade kommit in i riktigt, men som jag liksom bara hade börjat ana sådär. Och då ville jag bara kunna göra någonting som var enkelt och billigt och som jag kunde göra själv och inte behövde ha någon dyr teknik och så för. Så att då började jag teckna. Och sen så var det en kompis till mig som sa åt mig att du borde teckna serier. Och det hade inte ens, den tanken hade inte föresvävat mig alls. Men då gjorde jag det. Och sen,
hur kändes det då? Du borde teckna serier. Var det liksom ett positivt eller var det liksom hån?
Nej, gud nej. Det kändes positivt, men jag blev liksom förvånad för att det var så uppenbart. När hon sa det så var jag så här, men ja, det är ju självklart att jag ska göra det. Mm. Därför att jag hade då skrivit och ritat separat. Och ibland liksom att jag kunde skriva på samma papper. Men alltså, jag kom inte på att jag, men det är det jag ska göra. Det var väldigt självklart när jag väl fick den idén presenterad för mig. Och då var det ju också det som gjorde att jag fastnade mycket i. Det var dels att jag kände att det var så rätt för mig. Just att jag fick hålla på med både teckning och språk. Att det är den ultimata kombinationen ju av de två. Men det var också att jag direkt började publicera mig i Ergo, som är Uppsala studenttidning och når massor. Då unga människor, det var ju väldigt bra.
Och det var det enrutiga?
Ja, enrutingar mest, ja. Och så, men också lite längre serier, eller inte så långa, men ändå med flera rutor liksom, på en rutor. Sida. Ja, ja, men sex rutor då.
Okay, sex, okay.
Och ibland flera sidor också med sex rutor på varje. Även om jag aldrig har liksom gjort speciellt långa serier. Mitt rekord är liksom en 14-sidig lång serie. Mm. Jag har gjort ett par sådana liksom lite längre. Men då började publiceras ganska snabbt då, både i Ergo, i Bang, i Aftonbladet. Det fanns liksom ett sug efter den typen av serier. Så att jag hade ju tur. Jag kom ju lite före Liv Strömqvist och de där. Så att i den där vågen. Det fanns ju absolut kvinnor som tecknade serier innan. Men det var inte så många. Och jag var liksom först i en ny våg. Tjejer som tecknade serier. Så att jag fick liksom. Det var otroligt lätt för mig att nå ut. Mm. Och då när jag hade då kommit från den här konstvärlden när man fick... det är så tråkigt det där när man ska jobba med konst och så ska man hålla på och tjata om att få visa det man gör. Så här, snälla, kan inte vi få ställa ut här i den här lokalen som ändå inte används till någonting? Nej, jag vet inte. Liksom. Det är så där, man känner sig så ouppskattad. Och så kom jag då in i det här med att teckna serier där jag verkligen blev uppskattad direkt och fick en publik. Och det var liksom otroligt lyxigt. Jag fattade faktiskt inte då vilken otrolig tur jag hade. Men det var ju bara...
Och därifrån, ja. De där enrutingarna, nästa kliv då, att börja göra böcker. För hur många böcker har du gjort hittills?
Ja, 10 kanske.
10 serier.
Ja. Ja, men det var ju bara... Man gör liksom så. De flesta serietecknare gör så. Man tecknar på och sen så sätter man ihop det till böcker. Och en del tecknar ju kanske att de gör en lång historia, alltså som en serieroman. Men det har jag aldrig gjort. Utan jag har alltid gjort liksom kortare grejer.
Men vad säger figurerna i, eller jag vet inte vad du kallar personerna i dina teckningar. Kallar de för figurer eller?
Jag vet inte. Ja, personer kanske.
Personer.
Jag vet inte. Ja.
Hur mycket Nina är i dem? Eller är det andra personer?
Men det är både jag och andra. Men det är klart att det finns ju någon slags huvudperson. En figur som jag liksom tecknar mer. Och det är väl ganska mycket jag. Och
vad heter hon?
Hon heter ingenting.
Nej, är det hon som inte har några ögpupiller?
Ja, precis. Och ibland kan i och för sig andra också vara utan pupiller. Men om det är utan pupiller, då är det nästan alltid någon som är ganska nära mig. Liksom.
Så du tar bort pupillerna när det kommer för nära?
Ja, så kan man säga. Ja.
Det blir mer naket då kanske? Eller?
Ja, men jag både och ju. För att det är också så där att... det är nästan tvärtom faktiskt, för att det var någon gång som Rolf, som var min förläggare då, Rolf Claesson, han var också han som grundade Galago, det är liksom serie Sveriges pappa kan man säga. Han frågade om inte jag skulle göra pupiller. Mm. Och det tyckte jag ju var jättedumt och fånigt sagt. Men jag testade ändå så här, bara på kul liksom, att sätta pupiller på henne. Men då tyckte jag att det kändes otroligt naket. Jag tyckte det kändes som att jag drog ner brallorna på henne. Mm. Och att det var, ja, men det kändes bara helt otänkbart. Så att det är också ett sätt, tror jag, att skydda sig lite. Att inte liksom lämna ut blicken riktigt. Och sen så tycker jag också att det är fint att man inte riktigt ser om hon tittar inåt eller utåt och sådär. Det är liksom, det är något skönt med de där tomma ögonen. Mm.
Det tyder ju också på att hon inte ser vad du gör.
Ja, men det gör hon tyvärr ändå. För att jag tycker också att hon är så någon slags samvete för mig. Ja, hon är någon slags länk till mitt inre ändå. Mm. Jag kan inte förneka henne helt. Så det är bra, hon är lite så här polis.
Men jag tänker, när du skriver med texten, enrutorna, ritar du bilden först och sen så skriver texten, eller har du någon tanke bakom, eller liksom låter du inte tänka alls och se vad som kommer?
Ja, det är både och. Nu när jag gör en bild per dag som jag ändå offentliggör så att jag måste stå för den, då kör jag ganska ofta bara på sådär. Mm. Då kan jag inte tänka så mycket. Och det är också skönt att bara köra på. Det kommer fram lite andra grejer. Men oftast så är det ju en text som kommer först. Mm. Och sen så blir det att man får jämka den lite med bilden, för att ganska ofta man kanske har en textrad som man tänker, den här vill jag göra någonting på, och sen så gör man teckningen, så bara, fast med den här teckningen så passar det ändå inte riktigt att hon säger sådär, jag får ändra det lite, och så blir det att man får liksom jämka ihop det på något sätt.
Jag tänker, din första bok, heter den Jag är din flickvän nu?
Ja, det är min första egna bok.
Första egna bok.
Ja.
Jag ska titta på den är liksom, var det du som var i en relation då? Eller handlade det om dig? Jag tänker flickvän.
Ja, det var jag ju. Ja.
Är det svårt för dig att liksom att vara en flickvän till någon? Eller jag funderar, du förstår vad jag tänker.
Ja.
Om man kommer feminist, man ska vara klara sig själv liksom, så helt plötsligt ska man vara flickvän till någon. Då kanske det man har jobbat upp, det kan bli ganska svårt att man...
Ja, alltså helt enkelt är det ju inte, och det är ju inte så att alla relationer har varit eller är gynnsamma för en, men det är alltså det, ja, så är det ju. Det är ju ingen nyhet, men man är ju ganska, generellt sett så är man ju ganska, ska jag säga, alltså det är ju svårt därför att man också behöver och vill ha kärlek. Mm. Och därför blir man ju ganska sårbar, eller väldigt sårbar. Alltså mycket annat kan man ju liksom skita i och sådär. Men det kan man inte riktigt skita i. Så att då gäller det då att, eller hur gör man då, att vara i en relation och ändå vara sig själv. Det är ju det som är svårt liksom.
Ja.
Du skakar på huvudet.
Ja, jag har försökt, men det känns som att det inte är så lätt.
Nej, det är faktiskt otroligt klurigt det där.
Varför är det så svårt för oss då?
Det är väl någonting då som man har som inte kanske är så lätt för en annan människa att palla på något sätt. Så tänker jag att det har varit för mig i alla fall. Att det är någonting med mig som inte är så... som inte stämmer riktigt med bilden av en tjej eller så. Jag har nog liksom ganska ofta känt... Jag vet inte om jag ska gå in på det för mycket, men jag har väl inte riktigt känt att jag har kunnat växa så mycket i relationer som människa. Men jag har väl heller inte låtit andra... Alltså jag har inte varit någon bra flickvän heller då, kanske. Alltså jag vill inte liksom klaga på någon annan. Men ja, men det går ju. Alltså jag... jag är i en relation nu där jag inte upplever det här faktiskt. Mm. Men det är kanske första gången. Mm. Eller det är första gången faktiskt. Men det är ju där man måste lösa det. Det är ju att se till att man är med... Att det gäller ju människor generellt, ens umgänge och sådär. Att man är ändå med i ett sammanhang där man kan vara den man är. Men det är ju svårt att hitta det. För det går liksom inte att... Det här att försöka förändra sig och sådär, det är ju... Det är ingen bra idé alltså. Alltså man gör
försöka
det
förändra sin partner.
Ja, det är ju ännu värre då. Mm. För att ja, det är ju taskigt, verkligen. Men det kan ju vara, till en början kan det kännas lite befriande det där att få ändra sig själv lite. För att man är också ganska trött på sig själv ibland. Så att då gå in i liksom en relation och bara, ah, men nu ska jag vara lite så här. Liksom. Det kan ju kännas härligt och bra. Men till slut så gör ju ens inre uppror och då funkar det inte. Så det är en dålig idé.
Mm. Det är svårt.
Ja, det är mycket svårt.
Och så hamnar man ofta in i de här könsrollerna man ska, eller något som stör dig?
Ja, det är det. Alltså både och, ska jag säga. Det kan också vara skönt att bara ha en roll att tillgå. Men jag tänker ibland att jag, eller jag har tänkt så i alla fall förut, men att jag tycker att jag, att mitt utseende inte stämmer överens med min person. Att jag ser alldeles för normal ut. Och att jag också vill det ju. Jag strävar ju också efter att vara liksom bara liksom så här fin och liksom en liksom söt tjej. Liksom, så här. Så det är också, alltså det är väldigt dubbelt. Liksom. Men att det är komplicerat alltså. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Men ja. Men det är ju, jag har nog allt, eller ganska mycket känt att att det här att vara en tjej eller en kvinna, det har försvagat mig. Det har satt mig i en sämre position på något sätt. Men jag tycker inte att jag gör det längre. Det är dels för att jag har en annan typ av relation, men också för att jag är äldre och skiter lite i vad folk tänker.
Men på vilket sätt har det satt dig, varit dåligt för dig om sig?
Ja, jag tycker att ganska mycket. Men det är ju verkligen någonting som har skett i växelverkan med mig själv. Alltså. Det är inte så att det är bara någonting som har pådyvlats mig utifrån. Men när det är. Det är ju någonting som man får uppskattning för. Det är att vara liksom verkligen liksom den här tjejen. Liksom, mm. Så som folk förväntar sig att man ska vara. Och när man märker att man får uppskattning för det så. Alltså man vill ju motsvara folk. Man vill ju leva upp till folks förväntningar. Det är ju en instinkt tror jag som vi har. Att höra till flocken och sådär. Och då har ju det skett på bekostnad av annat. Av annan utveckling. Så kan jag väl säga. Men det är väl det som har ändrats lite nu, tycker jag. Känns inte riktigt så längre faktiskt. Om man kan äga det där, då är det ju, då har jag lite svårt att se någon nackdel med det faktiskt. Men det är synd att det ska komma så jävla sent i livet liksom. Man var mer ett, jag vet inte om det ens går att förstå vad jag säger. Men ja.
Jag förstår dig, tror jag.
Men också kanske att man har fått, liksom, om man känner att man får, alltså om man bara tänker på liksom kärlek, så är det ju om det är för mycket som baseras på ens yttre, då känner man sig såklart bara, då, alltså man känner sig tom såklart. Mm. Och att kanske det andra som man har inne, det kanske inte är det som har uppskattats. Och det gör ju att man får en lite dålig självbild. Kanske inte tycker om sig själv så mycket.
Har du dålig självbild?
Nej, inte nu tycker jag. Inte att jag har det. Och jag vet egentligen inte hur dålig självbild jag har haft. Det har bara varit lite svårt att kombinera med annat. Andra människor. Ibland.
Mm. Och grunden till det svåra att, tror du?
Att det är svårt.
Att du föds sån eller alltid varit så som du sa tidigare.
Jag tror att det är samma för alla i olika grad faktiskt. Det märker jag inte minst på responsen som jag får på mina serier och teckningar. Att det är ju otroligt vad folk känner igen sig. Alltså, de tankarna som jag har som är där jag känner mig mest galen och konstig, det är ju de tankarna som folk känner igen sig allra mest i. Så att det är ju, vi är ju alla lite, alltså alla går omkring och känner sig lite grann som UFO:n och ensam, inte alla, men väldigt många i alla fall. Så att det är ju någonting som vi delar, vi sitter verkligen i samma båt där. Mm. Vilket är skönt, tycker jag, att veta. lite synd i för sig att det är så synd om alla, men det är skönt att slippa känna sig ensam. Mm.
Men sagt, du har gjort serie. Har du funderat på att skriva någon roman någon gång?
Ja, det har jag. I olika omgångar.
Har du försökt också eller bara funderat?
Jag håller på att skriva nu, men jag kan inte prata om det. Och det är inte för att det egentligen är hemligt eller för att jag vill göra mig märkvärdig. Det är bara för att om jag pratar om det så pratar jag om det istället för att göra det. Mm. Liksom, men absolut, jag tycker att det är, jag gav ut en diktsamling för ett antal år sedan. 7 år sedan kanske det är nu. Mm. Eller 8 eller 9. Gud, det går så himla fort. Och det var väldigt skönt att stanna kvar i språket. Att inte göra det till en bild. Utan att istället skapa bilden med ord då. Och på ett sätt så tycker jag nästan att det jag skrev då var nästan mer bildrikt än mina bilder. Det är ju bara att man får göra det med ord istället, vilket var väldigt lustfyllt och roligt.
Lite mer befriande kanske. Annars har man pennan man måste hålla i.
Ja, fast det är befriande för mig i för sig att teckna. Men det är bara att det är något annat och att det är skönt att göra det på ett annat sätt.
Läser du böcker själv också?
Nu? Mm. Alltså inte så mycket nu, men jag har läst väldigt mycket i mitt liv liksom. Ja, men jag läser hyfsat mycket, men för lite tycker jag själv. Det konkurreras ju ut av annat.
Vilka författare läser du då helst?
Jag har ingen sån där som jag återvänder till riktigt. Jag läser ganska mycket svensk litteratur faktiskt. Inger Edelfelt är min första sådär författarförälskat, eller vad man ska säga. Och sen Beate Grimsrud tycker jag väldigt mycket om. Kristina Lugn. Såna. Mm. Sen annars egentligen vad som helst.
För att lämna tanken lite grann. Eller fokusera på någonting annat.
Jag tror att det var min räddning att jag läste så mycket när jag växte upp. För att eftersom jag inte engagerade så mycket i skolan så var det ju så jag fick ett hyfsat språk. Mm. Det har ju varit min skola faktiskt att läsa.
Läste ni mycket hemma? Hade du intellektuellt hem eller så? Eller?
Alltså halvintellektuellt skulle jag säga. Jag växte mest upp med min mamma och hon jo, men det fanns absolut böcker. Mm. Alltså, jo, det får jag säga.
Vad jobbade din mamma med?
Psykolog.
Okay. Vad händer här näst? Utställningen här i Norrköping var det?
Mm.
Och mer, vad är som på gång?
Ja, det är väl att jag ska fortsätta skriva då och se vad det landar i för någonting. Det är väl det jag vill kunna fokusera på. Och då är det ett lite längre projekt och det är det som också är svårt med sådana där längre projekt när man är van som jag då att få en känsla eller en impuls och sen bara vräka ur mig det direkt liksom. Det är svårt att bara vara kvar i samma sådär. Jag är ovan vid det, men jag tycker också att det är väldigt roligt.
Du har fått en hel del priser för dina teckningar. Vilka och vilka priser är du mest stolt över?
Ja, jag är, alltså det är en grej att jag är aldrig stolt över någonting. Och det är ju väldigt tråkigt. För jag är glad över att jag får göra det jag gör. Och det tänker jag på varje dag, att jag är, så här lätt, att jag, ja, tacksam över att jag får hålla på med det här. Mm. Men det är någonting som gör att jag inte kan vara stolt, även om jag får ett pris eller någon annan rolig uppmärksamhet. Jag blir glad såklart, men det är också någon slags strategi tror jag, och det kanske också har varit bra att när jag har fått ett pris eller att det har gått bra på något sätt, då, eller bara att jag kommit ut med en bok, då vill jag vill liksom börja med nästa sak direkt. Jag vill inte fastna i sånt där. Men jag blev väldigt överraskad. Förra året så fick jag Marekandre-priset och det var en sån här. Ja, det var lite speciellt och roligt.
Du är lite stolt kanske?
Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Kanske lite.
Vad är stolthet lite för dig?
Jag vet inte. Jag vet inte det. Vad är det? Jag vet inte om jag har känt mig stolt någon gång. faktiskt. Alltså, vad är det för någonting? Jag kan väl ibland kanske känna, alltså, och det ska man ju inte göra då, säger folk, men jag kan, om mina barn gör någonting bra så där, då kan jag känna mig stolt på något sätt, tror jag, över dem. Men jag har otroligt svårt att känna mig stolt för min egen del. Jag tror att det finns ju en risk. Det är klart att det är ju bra att vara stolt. Och kanske att jag, nu kanske det är en sån här, lite samma grej som ensamheten, att det är lätt att liksom säga att man inte känner sig stolt, för att jag har någon slags grundstolthet i livet. Alltså jag känner mig inte, jag är ju ändå, även jag har haft svårigheter som alla andra och har lite halvtaskigt psyke och allt möjligt, men jag har någon slags grund självsäkerhet ändå. Vilket gör att jag kanske inte behöver den där bekräftelsen, alltså den där stolthetsbekräftelsen. Så att, ja, det kanske är en sån här lyxgrejen att jag, som gör att jag inte behöver det. Jag kanske är liksom, jag kanske har någon slags stolthet över mig själv inbyggd som jag inte behöver behöver liksom formulera eller tänka så mycket kring.
Du kanske har bra självkänsla ändå.
Ja, men det har jag. Eller jag, nu har jag glömt igen vad skillnaden på självkänsla och självförtroende. Men jag tror att jag har båda ganska bra faktiskt. Mm. Jag tror att jag litar på min förmåga. Och jag känner att jag har ett värde. Liksom. Mm. Det kan jag känna. Sen kan jag känna mig så där ensam och få övergivenhetskänsla och sådär. Men det är en annan sak. Det hänger inte riktigt ihop. Nej, jag har nog bra självkänsla.
Ja, tack så jättemycket Nina Hemmingsson för att jag fick komma till ateljén här och prata med dig lite grann.
Tack själv, det var trevligt.
Det var jättetrevligt. Tack så mycket.
Tack.